Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sommaren 2013 går mot sitt slut. På ytan ser Förlösa utanför Kalmar likadant ut som det gjort ett år tidigare. Men om man tittar lite närmare är det mycket som ändrats det senaste året. Mest uppenbart är såklart att traktens största markägare, Göran Lundblad, är spårlöst försvunnen. Det är fortfarande ingen som har sett eller hört något från honom. Uppfattningen, det tysta antagandet, är att han är död. Närmare bestämt, mördad. Något annat nytt är att Martin Törnblad inte bor på granngården längre. Han bor ihop med Sara i hennes familjegård. Sara är nu 25 år gammal och Martin fyller snart 22. Och de är väldigt isolerade. Sen Göran försvann är det ingen förutom Martins familj som vill ha med dem att göra. När de går ut på promenader, kör genom byn eller passerar grannar på åken är det kalla blickar som möter dem.
Ja, men under det här året växer ju också insikten hos de som finns runt omkring, sa jag och Martin, att Göran Lundblad kommer inte komma tillbaka.
Det här är Joakim Palmqvist. Han är kriminaljournalist på Sydsvenska Dagbladet och författare. Han har skrivit boken Hur man löser ett spaningsmord som den här dokumentären är baserad på.
Det sprids rykten, synpunkter om att de har tagit livet av honom och gömt liket, så att säga. Man har i alla fall utifrån en nedvärderande syn på dem. På något sätt så är de inblandade i hans försvinnande. Skulle man kunna sammanfatta omgivningens syn på paret Martin och Sara.
Och det är inte enda sättet som det unga paret har det svårt på. Sinsemellan har de knappt ett öre. Martins familj har skulder på flera miljoner. Deras gård är belånad flera gånger om. En sak som höll dem flytande tidigare var att Sara kunnat få loss pengar från något av hennes familjs företag eller plockat från sitt arv. Men nu är det slut på sånt. Saras familj är visserligen rik, hennes pappa Göran är god för nästan 50 miljoner kronor, men han är ju bara försvunnen. Och så länge han inte är död är det gode män som styr över hans ekonomi. Sara tar över ansvaret för familjeföretaget när Göran försvinner. Inte formellt, men det är hon som brukar skogen, ser efter gården och tillverkar pipor uppe i Sigtomta. För allt det jobbet betalar den gode mannen ut en lön till henne varje månad, men ingenting i närheten av vad som krävs för att lösa Martins familjs skulder eller för att investera i nya maskiner till det egna företaget.
Och för att kunna driva verksamheten vidare behöver hon ju naturligtvis pengar. Det är ju ett företag. För att kunna göra investeringar eller plantera skog eller beställa saker så behöver hon pengar. Och det är, kommunikationen med den här gode mannen är inte den allra bästa.
Det blir många högljudda bråk mellan paret och de olika gode män som förvaltar Görans pengar under året. Vid ett tillfälle åker Martin till och med hem till den utsedda förvaltaren och skriker henne i ansiktet. De vill att Sara ska få ärva Görans pengar. Att hon ska få kontroll över deras familjeföretag, ägande över marken och gårdarna.
Läget i relationen samverkar ju naturligtvis med det ekonomiska läget. I stort sett är man pank. Det går inte att göra några större investeringar i alla fall. Det går inte att leva så som en mångmiljonär hade kunnat leva. Vilket jag tror att både Sara och Martin har inbillat sig att de kunde göra.
Och pengar behövs inte bara för att leva miljonärsliv. Det finns ett skäl till. En liten ljusglimt i en annars svår vardag. För tidigare under 2013 får Sara och Martin en liten son. Båda föräldrarna håller av sin bebis väldigt mycket och han är ständigt med på deras promenader och utflykter i bygden. Men det är bara när båda är i förlösa, för det händer mycket med paret under 2013. Bland annat börjar Sara spendera allt mer tid uppe i Stigtomta. Hon har en stor beställning pipor som måste ordnas, men det handlar inte bara om pipor. Relationen med Martin blir svårare. Det är mycket stress, det är svårt med pengar och med grannarna och Martin är inte direkt typen som tar det lugnt. Han har lätt att brusa upp, tro att hela världen är emot honom och känner sig ständigt utsatt.
Han visar prov på mer eller mindre paranoia. Beter sig märkligt i relation till grannarna, kommer i konflikt med flera av dem. Och de båda, Martin och Sara, glider isär. De har bråk och uppgörelser. Sara försöker hålla igång verksamheten uppe i Nyköpingstrakten, har ett ansvar för det. Samtidigt så vill Martin att det ska satsas mer i Kalmartrakten. Deras relation försämras högst avsevärt under det här året.
Under året börjar hans oro närma sig renodlad paranoia. Han ser fiender runt varje hörn. Han verkar tro att grannarna, polisen och de gode männen alla samverkar för att förstöra för honom, hans familj och hans relation med Sara. Och ju mer tid Sara tillbringar uppe i Stigtomta, desto mer utsatt känner sig Martin och ännu mer ensam i förlösa. Och det här är berättelsen om Mark, om förbjuden kärlek, öppet hat, en stor förmögenhet och en gammal fejd i hjärtat av svenska landsbygden. Du lyssnar på Blodsfejden, gården, marken, mordet. Del 3. En envis jävel.
Under slutet av 2013 så räknar Missing People igenom sin statistik. Och man har varit rätt framgångsrik, väldigt framgångsrik. Man har hittat dem man har letat efter. I många fall har det rört sig om självmördare eller förolyckade. Men man har lokaliserat folk. Men det är ett enda fall som sticker ut riktigt ordentligt. Och då är det ju naturligtvis Göran Lundblad.
Göran Lundblad från Förlösa norr om Kalmar försvann i november 2012. Trots intensiva sökinsatser då, bland annat av Missing People, har han inte hittats.
Ja, så låter det i TV4-nyheterna efter Görans försvinnande. Och som vi vet försvinner ju Göran i slutet av augusti och inte november, som ni hörde reporten säga nyss. Men det stämmer att han inte hittats. Och nu på hösten 2013 tycker Missing People, frivilligorganisationen som letar efter försvunna, att det är dags att ta tag i sitt enda kalla fall i Kalmar län. Om inte annat så kan man öva sina rutiner, testa sina nya hundar och få igång nya volontärer. Men innan man sätter igång ett sök hör man alltid av sig till polis och anhöriga så man vet att det är okej att man letar och inte är i vägen för polisen på något sätt. Och en mörk eftermiddag i oktober sätter sig gruppchefen för Missing People ner vid skrivbordet. Dags att ringa de där samtalen så man kan komma igång. Från polisen är det grönt ljus. Gruppchefen i Missing People, Anders, säger att man vill leta i förlösa den här gången, inte inne i Kalmar. Det går bra. Polisen på andra sidan luren är ganska fåordig, men berättar att det inte finns något nytt i utredningen. Det är egentligen allt Anders behöver för att få sätta igång. Men han får en skum känsla, som om det finns något mer här som polisen inte vill berätta. Sen ringer Anders de närmast anhöriga, Görans döttrar Maria och Sara.
Och här är det ju två olika svar man får. Dels är det Maria, den yngre systern, som reagerar översvallande glad över att äntligen ska någon göra någonting. Hon har inte hört någonting från polisen. Hon tror inte att det händer någonting på den fronten och känner sig, så vitt jag kan förstå det, ensam, lämnad ensam i detta.
Sen är det dags för nästa samtal. Den här gången ringer Anders till den äldre systern, Sara.
Sara däremot reagerar nästan tvärtom, att det behövs väl inte och det finns inget hopp för detta. Hon välkomnar det inte alls. Och det där sätter naturligtvis myror i huvudet på Therese Tang och hennes kompanjoner i Missing People.
Therese Tang är alltså den operativa chefen för Missing People i Kalmar. Hon som ansvarade för söket i november 2012. Så här beskriver hon det där samtalet i podden Spår.
Hon var ganska barsk i tonen, beskrev han, och inte, ja, inte alls så där på hugget, mer än att ja, leta ni om ni vill. Så det vet jag att det hade vi liksom en liten anteckning om att hon var märklig liksom.
De tycker det verkar konstigt och det stärker ju då magkänslan även för dem på samma sätt som för polisen.
De anhöriga brukar bli överlyckliga när de ringer, som Maria blir, eller i alla fall tacksamma. Anhöriga är oftast en av Missing Peoples bästa resurser och starkaste vänner i en sån här utredning. Men Saras reaktion, något sånt har han inte varit med om förut. Och något går upp för Anders. Han ringer tillbaka till polisen. Ni misstänker den äldsta dottern, säger han. Polisen säger ingenting som kan röja en utredning. Ingenting konkret som avslöjar vilka personer man tittar närmare på. Men samtidigt ber man Anders avvakta. Vänta med era nya sök tills polisen får loss mer resurser. Mordfallet på Öland, det som en gång gjorde att man måste skala ner på jakten efter Göran, kräver fortfarande mycket tid och personal. Därför blir det till att vänta. Men på våren 2014 kan man äntligen börja. Precis som vid det första söket man gjorde på vintern 2012 är det den operativa chefen Therese Tang som håller i tyglarna för sökinsatsen. Den här gången är man ute på landsbygden i Förlösa, Görans hemtrakter. Så här säger Therese Tang till TV4 inför söket 2014.
Vi har låtit tiden ha sin gång och lyssnat på allmänheten och eventuella tips och iakttagelser och bara försökt hålla oss uppdaterade. Och nu kom vi fram till att det var dags att göra ett nytt försök för att hitta den här mannen.
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är inget roligt väder man ska ut i. Totalt skyfall. Som om atmosfären hållit det inom sig så länge den bara kunnat, men nu nått sin bristningsgräns och tömmer allt på Förlösa. Det är den 18 maj 2014, en söndag. Man började leta dagen innan men bröt då utan några fynd alls. Men det avskräcker inte de frivilliga, särskilt inte Therese Tang. Det är inte många som dyker upp den här gången, inte i närheten av de 72 som deltog på det första söket 2012. Men organisationen har växt sen sist, både i prestige och i resurser. Och den här gången har man med sig ett par likhundar. De nosar sig fram genom åkrar och skogspartier och efter ett tag, när en av hundarna närmar sig en vattensamling bredvid vägen, börjar den skälla.
Det här är ju en likluktsmarkering, en markering för död kropp. Och det är ju oerhört markant i det här sammanhanget.
Kan det verkligen stämma? Den här vattensamlingen, den ligger ju precis intill vägen. Inte långt från vare sig Ställegården, där Göran bor, eller Törnblads gård. En annan granngård ligger så nära att man ser gölen från ett av fönstren. Kan det verkligen vara möjligt att Görans kropp varit här hela tiden och ingen har märkt något? Först av allt måste man dubbelkolla. Hunden som markerar vid gölen leds därifrån. Sen får en annan hund sniffa runt i samma del av skogen. Den skäller också. En ilning går genom flera av de frivilliga. Det här kan vara skarpt läge. Therese Tang skickar in ett par frivilliga i gölen med krattor. De drar längs botten för att se om någon kroppsdel, något smycke eller klädesplagg följer med upp. Men ingen napp. Sen hämtar man en pump. Om man tömmer gölen kan man ju se vad som finns gömt där under ytan. Men sen hejdar sig Therese och säger till sina frivilliga att avvakta. Bäst att låta polisen sköta det här. Therese leder själv polisens utredare till platsen. Inför en filmande polistekniker gör man nu omsöket med en av Missing Peoples hundar och den markerar på precis samma ställe igen. Nu tar polisen över. Ett blåvitt band dras runt gölen. En väktare ställs att vakta platsen under natten och dagen efter ska det komma en grupp tekniker från Kalmar. Polisen berättar om läget för P4 Kalmar.
Vi väljer att ta markeringen från de här hundarna på allvar. Vi har inte hittat någonting som vi kan se eller våra tekniker kan se med blotta ögat idag. Vi följer upp det under morgondagen. Vi har kallat in våra egna polishundar och ska göra ett sök på samma ställe imorgon. Så får vi se om de hundarna också markerar nu när vattnet är borta. Vi får se vad som
man händer. Tömmer helt enkelt den här gölen på allt vatten men hittar ingenting. Och polisens egna hundar, de spårhundar som tillkallas, gör inga markeringar.
Inte minsta spår. Kanske har någon gett sina hundar till Missing People av en anledning. Eller så förstör de frivilliga spåren när de krattar runt i gölen. Hur som helst finns det ingenting här för polisen att gå på. Och det ser inte så bra ut för Therese och hennes kollegor.
Jag ser det som att Missing People tappar en del i förtroende gentemot polisen. Det är lite grann som att man ropar efter vargen, men det finns ingenting där så att säga.
Man kan alltså säga att Missing People verkar sjunka lite i kurs efter det här. Men det är inte som att polisen är helt färdiga med dem. Tvärtom verkar man uppskatta att Therese och hennes kollegor håller till ute i Förlösa.
Samtidigt så tolkar jag det som att Therese Tang får ett klartecken under bordet från polisen att fortsätta stöka omkring ute i Förlösa. Fortsätt leta, fortsätt ställa frågor, fortsätt vara i vägen. För att kanske man skakar trädet tillräckligt hårt så trillar någonting ner som kan ge en ny pusselbit.
Det här är alltså inget officiellt tillstånd, men uppdraget känns tydligt. Åtminstone tycker Therese och hennes kollegor det. Missing People ska låta så mycket som möjligt, synas så mycket som möjligt, både på tv, i tidningar och på radio. Men också synas på riktigt i Förlösa. Att de ska köra några extra varv i bygden när de har tid, prata extra högt om Göran Lundblad. För som vi redan vet har polisen haft sina aningar om Martin och Sara ända sedan början. Men det finns inga bevis. Man hittar ingen misstänkt grav, ingen kropp och ingen brottsplats. Så nu hoppas man skrämma liv i det misstänkta paret. Och Missing People är det perfekta verktyget för det här. Och en dag när Therese och ett par kollegor är ute och kör genom Förlösa ser de det unga paret komma gående. De är på väg mot Gölen, eller det som är kvar av den. Therese och två kollegor hoppar ut. Hon sköter snacket, det vet alla. Och hon bemöter det misstänkta paret på ett sätt de kanske inte förväntat sig. Här är Thereses inspelning från det samtalet. Sara och Martin vet inte att hon spelar in.
Tjena! Det var en timing. Får jag presentera mig då, Nita? Det är lätt. Jag tänkte, jag har ju inte träffat Martin, jag har inte träffat dig. Hej Sara.
Hej, hej.
Det är så lätt. Ja, hur är det med er?
Bra. Var det på kvällspromenad?
Mm.
Måste passa på.
Precis.
Och det här låter ju lite som vilket annat samtal som helst. Och det är poängen. Therese är nämligen trevlig. Hon förklarar att hon märkt att många i området är avigt inställda till dem, beter sig kallt eller avvisande. Hon har hört att polisen förhört dem flera gånger. Men det är inte sånt Missing People sysslar med, förklarar hon. Samtalet pågår nästan bara mellan Martin och Therese. De andra håller sig i bakgrunden. Inte minst Sara som verkar vilja att Martin ska avsluta och fortsätta promenaden.
Och här är ju nu en ny situation. Alltså när det kommer en polis och visar legitimation eller har uniform på sig så är det ju en väldigt officiell, formell ingång i ett sökande efter uppgifter. Men när det kommer en operativ ledare för Missing People, en frivillig organisation, och bara snackar lite grann, då är man ju någon annanstans. Så här ligger ju Therese Tangs extrema talang i att för det första vara envis som synden och för det andra att komma till tals med folk och få dem att samtala.
Poängen med hela samtalet för Therese är att sänka parets gard lite. Att de ska se henne som en allierad, någon de kan vända sig till och kanske berätta något som polisen inte vet. Under det ganska långa samtalet de har återkommer Therese till några olika punkter så ofta hon bara kan. Att polisen har hittat något och spärrat av. Att Missing People kommer vara i trakten så länge det behövs. Att det kanske inte går att hitta spår på Göran om han skulle hittas. Alltså, om någon mördat honom kanske hans kropp varit så illa under tiden den varit gömd att man inte kan knyta någon till brottet. Det är en vit lögn, men det gör inte henne något. Hon är ju inte polis och det här är inget förhör. Poängen är att paret ska tro att det finns en utväg. Ett sätt där Göran hittas, blir dödsförklarad. De får hans pengar, men ingen åker dit. Men det blir inget napp. Åtminstone inte där när de står och pratar vid vägen en vacker försommarkväll i maj. Efter nästan 45 minuter tackar Therese för deras tid, ber dem ringa om de skulle komma ihåg något användbart. Sen sätter hon sig i bilen med sina kollegor och kör tillbaka in mot Kalmar. Vi hör Therese berätta om mötet i Nyhetsmorgon.
Alltså de betedde sig väldigt märkligt, de här anhöriga. I normala fall, om en anhörig till dig försvinner, så kommer du göra allt för att försöka hitta den. Du kommer leta dygnet runt, du sidosätter jobb, allt. Mm. Här sa de ganska snabbt att nej, fast vadå, vi vill inte leta efter honom, vi har inte tid. Vi har lagt det bakom oss. Mm. Inte direkt vad man förväntar sig när sin pappa är borta.
Det här mötet mellan Therese och hennes kollegor och Sara och Martin blir en vändpunkt på allvar för Missing People, därför att alla tre får precis samma intryck av kommunikationen, diskussionen, att de här båda, det här paret, de har med försvinnandet att göra. De beter sig så märkligt, de svarar så konstigt, de visar så litet intresse för att Göran skulle bli återfunnen, att någonting är rejält fel.
Och efter mötet med det unga paret är alla tre i bilen helt övertygade om något. Göran Lundblad har mördats och det är Martin och Sara som ligger bakom.
Therese Tang är en människa som inte ger sig, så har hon visat genom livet. Hon kan enkelt beskrivas som en mycket envis person och hon är starkt pådrivande i att leta vidare efter Göran Lundblad. Det finns inte ett nej när Therese Tang har bestämt sig.
Precis som man har lovat hänger Missing People kvar i Förlösa så mycket de kan, nu med förnyad energi. Om paret har mördat Göran, då måste han ju finnas här någonstans. De går ut i skogen, längs med vägarna, kör mellan gårdarna, ser till att synas helt enkelt. Therese springer på Martin flera gånger under veckorna som går efter deras första möte. Hon ser alltid till att vara trevlig, lyssna på hans allt mer paranoida historier om hot, brev, skumma typer som iakttar honom och hotat med våld mot hans lilla barn. Det finns aldrig några vittnen till något av det här, inte ens Sara. Allt händer när Martin är ensam. Therese köper inte det han berättar, men låter honom hållas.
Ja, men in här träder Therese Tang och vinner väldigt snabbt Martin Törnblads förtroende. Han vet inte mycket mer än pappas gård i Förlösa, oavsett hur många filmer och datorspel han kan konsumera och lära sig saker ifrån. Och på så vis så vill jag se det som att Therese Tang ser svagheterna i hans försvar och kan utnyttja dem och få honom att lita på henne, se henne som en hjälpare.
Känslan hon får är att han inte riktigt har någon att prata med, inte ens Sara. Och hon vet nog inte ens själv hur rätt hon har, för vid det här laget har Sara dumpat Martin. De ses fortfarande, de bor ju ändå grannar och har en liten son ihop, men Sara tillbringar mer och mer tid uppe i Stigtomta utanför Nyköping och deras relation, som Martin nog trodde skulle vara livet ut, den tar slut under första halvåret 2014. Den enda personen han kan prata med nu är Therese Tang. Något Therese försöker trycka på så mycket hon kan är att Missing People inte tillhör polisen. De är inte där för att bura in någon, de vill bara hitta den försvunna. Så att de anhöriga, i det här fallet Sara, Maria och Martin själv, ska få veta vad som hänt. Så man kan försöka gå vidare i livet. Så här berättar Martin själv i ett samtal med Therese. Hon spelar in samtalet utan att han vet det.
Jag känner mig pinsam.
Du känner dig pinsam? Vad är det? Förklara för mig så jag förstår. Jag hänger inte riktigt med i...
Nej, jag gör inte det, va?
Nej, jag gör inte det.
Nej, jag bara... Jag kan inte bara... Det känns jobbigt för jag tänker på dig ibland.
Du tänker på mig ibland?
Ja, exakt.
Nu är vi sommaren 2014. Det är juni. Det drar mot midsommar. Therese Tang har en löpande tät kontakt med Martin Törnblad. Hon vet att han är förtjust i henne. Hon spelar på charmen som han ser i henne. Hon vet att Martin och Sara i princip har brutit upp och att Martin behöver någon ny trygg ställningssituation i livet.
En kväll, runt en vecka innan midsommar 2014, händer något som bekräftar flera av Therese misstankar. Hon har just nattat sina barn och tänkt gå och lägga sig, men då får hon ett sms från Martin. Där det står, jag skulle vilja prata med dig, men utan att någon vet om det. Och då menar jag ingen.
Hon spelar ett högt spel nu, därför att är det som hon tror, då vet han precis vad som har hänt. Då vet han var liket finns för någonstans.
I nästa avsnitt. Polisen hittar något misstänkt på ett gammalt spikhuvud och snaran dras åt runt de misstänkta.
Ja, du tror jag har någonting med det här att göra? Nej, jag tror inte. Jag vet, säger jag. Frågan är, vad?
Therese försöker locka Martin med en väg ut, men riskerar samtidigt sitt eget liv. I ett hus i Gamleby hamnar hon öga mot öga med en mördare.
Hade han vaknat ur den här lilla bubblan och insett liksom att vad har jag berättat nu? Vad har hänt? Kunde lika gärna jag ligga under jorden också?
Du har lyssnat på Blodsfejden, gården, marken, mordet. Programmet är baserat på boken Hur man löser ett spaningsmord. Berättare är Frida Anund, manus och produktion av Carl Häger, ljudmix av Kristoffer Kronander. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Podden produceras av Podlit, exklusivt för Nodio. Tack för att du har lyssnat.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.